Renovabis namnet här från psalm 104, emitte spiritum tuum et renovabis faciem terra, du sänder ut din ande och du förnyar jordens ansikte. Och det är egentligen grunden som var en tanke efter att muren hade fallit 1989 och kommunismen hade kollapsat i Östeuropa. Så uppstod frågan i den tyska kyrkan, hur kan vi hjälpa till att utvecklingen går åt rätt håll, att i synnerhet de kristna systrar och bröder känner ett stöd från vårt håll. Och då grundade både biskopskonferensen och lekmannaorganisationen, centralkommittén för de tyska katolikerna, tog detta initiativ och grundade Renovabis. Det är alltså 20 år sedan som det grundades och idag stödjer vi projekt i 29 länder. Alltså det är i alla fall en stort volym på 30 miljoner euro varje år som vi får liksom detta sprätt på och fördela på projekt som vi tycker är värda att stödja. Det är klart att de måste motsvara vissa krav som man har från olika håll, även från statliga håll. För det är också en del statliga pengar inblandade som vi får disponera. Men mestadels är det de tyska katolikernas gåvor som kommer in genom en kollekt eller genom gåvor under årets lopp som inbetalas på vårt konto.
Skulle du kunna beskriva lite mer ingående vilken typ av projekt det rör sig om?
Ja, vi har stort sett tre olika kategorier. Det ena är mera direkta pastorala ändamål där vi stödjer kyrkans uppbyggnad, exempelvis i stiften. Både det som biskoparna gör i sina institutioner eller i församlingar, det som ordensgemenskap gör eller lekmannainitiativ. Vi stödjer sedan bildning eller utbildningsprojekt som många skolor i Östeuropa och i den delen som kallas för Mellaneuropa. Alla länder vill inte kalla det för Östeuropa. Sen är den tredje delen mera karitativ skulle man kunna säga. Jag skulle vilja säga sociala ändamål. I synnerhet när det gäller utveckling av institutioner. Till exempel hjälp för handikappade och deras behov. Och institutioner som hjälper dem i deras liv. Alltså dessa tre kategorier mestadels.
Har det förändrats under de här 20 åren behoven? Har de ökat eller har de bara ändrat karaktär? Om man tänker på hur Östeuropa såg ut för 20 år sedan och idag.
Alltså saken är ju den att många tror att efter 20 år så borde väl situationen ha normaliserats så att säga i Östeuropa. Människorna skulle inte behöva lika mycket hjälp som tidigare. De har ju liksom nu alla möjligheter som att utvecklas på ett fritt sätt. Men verkligheten är nog mera differentierad. I somliga länder har utvecklingen gått bra och åtminstone åt det bättre hållet. I vissa andra länder, man talar ibland om en viss turbokapitalism, så har situationen för människorna konkret förvärrats. Och det som ännu fanns som ett litet stöd under den kommunistiska tiden också från statens sida faller fullständigt bort. Och det gäller någon slags survival of the fittest. Man ska klara sig så bäst man kan. Därför är det vissa länder som har väldigt mycket lidit under den ekonomiska krisen som vi här i väst talar om, men så sägs ibland i Östeuropa man i öst verkligen får genomleva och uppleva.
Du talade om 29 länder. Hur långt österut sträcker ni er?
Ja, det är förstås allt inklusive Tadzjikistan, Uzbekistan, Kazakstan, Sibirien, alltså Ryssland. Alltså man kan säga i stort sett hela det kommunistiska området som föll bort. Inte det gamla Östtyskland, det har vi inget ansvar för.
Är det bara materiell solidaritet eller, vi kommer lite grann in på kongressens tema nu,
ja.
Är det även andlig solidaritet?
Ja, just det. Alltså, det är inte bara solidaritet i bemärkelse hjälp från ena sidan till den andra. Vi talar om i anslutning till andra Vatikankoncilien om ett utbyte av gåvor. Alltså det är något ömsesidigt i det. Det är inte alla gånger lätt när man kommer med hjälp att åstadkomma en dialog på liksom samma ögonhöjd. Men det som ändå är målet, och jag tror att vi mera och mera kommer också att eller uppleva detta också i vårt dagliga, kan man nästan säga, samarbete med våra partner i Östeuropa. Som ett exempel skulle jag just tala om dessa kongress som vi anordnar nu mer än i år är det 16 gånger. Där möts människor i år är det nästan 400 människor från just 20 länder, ett 20-tal länder som har samlats här, 20 biskopar de emellan. Där blir det verkligen ett utbyte eftersom situationen, var och en kan bidra till att skildra den ur sitt eget perspektiv.
Vilket säkert är väldigt värdefullt att personer från platserna kommer och...
Otroligt. Jag kommer just från en session där vi hade bidrag från Ungern och från Kroatien, och situationen i båda länder är på ett sätt väldigt olika. Och sedan hade vi en diskussion med någon som kom från Östtyskland och som känner det land bra, som ju kallas för det mest sekulariserade i hela världen enligt nya sociologiska uppgifter. Och det blev en spännande diskussion.
Den andliga dimensionen tog just mycket skada under de olika kommunistregimerna.
Ja.
Hur har den återutvecklats, tycker du, under de här 20 åren?
Själv har jag bara varit här nu i 2 år i min nuvarande position, men det är klart att jag nu hör många perspektiv och berättelser om hur det har varit för 20 år sedan och hur det är idag. Även där är bilden olika. Det finns säkerligen någon form av en andlig återkomst, eller nästan en uppståndelse kan man kalla det för i vissa länder. Och en förnyelse som är verkligen roligt, glädjande, inte bara i katolska kyrkan utan när jag tänker på Ryssland till exempel, i den ryska ortodoxa kyrkan, helt klart. Samtidigt som den kyrkan som alla andra står inför helt nya frågor som man tidigare inte hade att bry sig så mycket om. Och de hänger delvis ihop med just de ekonomiska utvecklingar, sekularisering. På det materialistiska sättet som det har liksom utvecklats här i väst kommer smygande också i dessa länder, friheten som också blir förvändningen för en form av likgiltighet och ointresse för religiösa frågor. Det finns andra gudar eller avgudar som tycks vara viktigare. Allt detta är alltså en mycket mångfacetterad verklighet i Östeuropa, som i våra trakter faktiskt också, och leder till att man har mycket att tala om här. Men intressant är ju att den kongressen, eller ämnet, temat, anknyter ju till någonting som är påvens trons år. I Rom blir det ju nu i oktober också en konferens just om den nya evangelisationen. Och det är säkerligen ett tema som rör fler länder än bara de europeiska, så det stöder på ett intresse. Vi hade igår här en ordförande för den tyska biskopskonferensen, arkebiskopen Zollitsch, som kom och introducerade, och kongressen inledde den med ett stort referat. Och det var grundläggande för många i många avseenden och kommer säkerligen också att citeras.
Vad skulle du som präst, om man idag som kristen konkret vill evangelisera, var ska man börja? Vilka vägar?
Hos sig själv. Jag tror det är mycket tydligt här att evangeliseringen har att göra med att kyrkan börjar evangelisera sig själv. För att ta ett väldigt konkret exempel som någon började sitt anförande med. När har vi som kallar oss för kristna, och som är det ska inte betvivlas, när har vi senast fört ett uppriktigt, ärligt samtal mellan vänner om vår tro, tros innehåll? Vi säger, jag är katolik, jag är kristen, men det är väldigt svårt att tala på ett personligt sätt om trosfrågor. Och den där språklösheten är ett av de stora problemen idag. För hur ska man ge tron vidare i den mån det överhuvudtaget är möjligt att ge tron vidare? Det är ingen sak. Men hur kan man väcka tron om man inte ger ett vittnesbörd? Och jag tror det blev väldigt tydligt här att det är inte bara argumentationen, eller det är inte frågan om teknik eller metoder eller någon form av rekatolisering eller någon slags aggressiv propaganda som ska föras. Utan det är på nytt upptäcka att tron är någonting som Gud ger. Vi kan upptäcka den. Det ligger i själva formuleringen också av kongressens tema. Men vi ska framförallt kunna vara vittnen om vår egen tro och det som Gud låter ske mellan människor. Och på det viset göra andra människor nyfikna och börja liksom också dem låta fråga sig sin egen tro. Var står jag där? Det är väldigt viktigt att inte tro att det handlar om en ny kampanj som ska startas. Det kräver mera att ta itu med sin egen tro och fundera på vilket sätt är jag kristen och ta mitt ansvar som präst, lekman, där har vi alla ett ansvar för det. Många frågar sig varför har det kommit till en sådan troskris som vi utan tvekan upplever idag. Och jag tror vi har inte hunnit med den utvecklingen på många områden. Det gäller både samhälleliga och vetenskapliga upptäckter. Och vi formulerar oss delvis på ett sätt som vi kunde göra för 50 eller 100 år sedan. Och det är inte bara en fråga om språk, utan det är en fråga om det man kallar för plausibilitet. Alltså om någonting som kan övertyga genom att det är svar på frågor som ställs. Och man har ibland sagt tron har alla svar. Det är bara att frågorna har vi glömt borta. Respektive vi frågar inte vilka frågor människor har. Vi ger först svaren och säger sen till dem ni ska ha de frågor som ni just har fått svar på. Men ofta har de helt andra frågor och våra svar matchar inte deras frågor. Och det är inte bara gentemot andra, utan det är ibland också när man frågar sig själv. Tror jag på allt det där? Vad betyder det de facto för mig? Har det någon verklig betydelse för mitt liv? Skulle mitt liv se annorlunda ut om jag inte är troende? En viktig kontrollfråga så att säga för sin egen tro. Vad är relevans? Vad är betydelsen? Vad är det som gör skillnaden när jag är troende eller inte troende? Också en mycket intressant tanke som kom igår, där vi hade två väldigt grundläggande, mera filosofiska inlägg, bland annat av en östtysk eller en professor. Hon var många år verksam i Östtyskland och arbetade med filosofistuderande. Hon sa, det är underbart att arbeta med människor som inte är troende. De är väldigt fria, de vill övertygas, men man behöver inte övertyga dem. De är fria att lämna allt det här, dessa tankar bakom sig. Men de är också beredda ibland att ställa frågor på ett sätt som låter oss kristna baxna. Och det är just i den moderna filosofin som det påstod hon, det var hennes tes, i den moderna filosofin som trosfrågor ställs på ett radikalt sätt. Och den är inte alls så ateistisk eller agnostisk, inte mot religion inställd som man ibland tror. Det finns många bundsförvanter som vi har inom den nya filosofin. Och hon påstod, man får vänta kanske 50 år tills dessa tankar som tänks ibland i filosofernas kretsar idag kommer att sprida sig mera i samhället. Men de kommer att göra det. Så har det varit tidigare med filosofiska nya tankegångar och så kommer det också vara i framtiden. Och så till vidare var hon en liten profetissa för en framtid där man kunde se religions återkomst är viktigt. Och den sker på en bred bas. Det handlar inte om en liten sekt som vill liksom göra reklam för sig. Utan det handlar om att samhället, och det måste liksom ha den offentliga samhälleliga ramen också. Att samhället upptäcker eller frågar sig mera i framtiden. Vad är en bas som vi står för? Var är de värderingar rotade som vi måste ha för att kunna leva och vara dugliga för framtiden och bra rustade? Alltså jag tycker det är en kongress, om jag ska sammanfatta det, som inspirerar väldigt mycket, som inger mod och hopp. Men som också är en liten samvetsrannsakan, hur trovärdigt lever vi egentligen vår kristna tro. Och är vi inte själva ibland också medansvariga för att tron, som någon hade formulerat det, dunstar bort i vår tid.